Det här är en svenska ylepodd.
När jag tittar på mig själv så känns det att jag har blivit på senaste åren lite fylligare och kurvigare och kanske till och med lite knumpigare. Hållningen har pikit lite, sjunkit ihop och blivit lite mjukare former. Jag tycker nog om, jag tycker jag ser kvinnlig ut och sådär, men att men jag skulle vilja lite få ihop spänt min mage, tränat upp mellankroppen, ja, bort mina back rolls och sådant. Men jag tycker nog om former och former på mig. Jag har breda höft, så då är det nog helt bra att jag har en rund och det där en rund rumpa. Och jag har passit stora och bra form på brösten. Jag tycker om mina bröst. I stort sett är jag helt nöjd med mig själv.
Emilia Lagergren blir 30 nu på hösten, men det kommer inte att komma någon 30-årskris. Den avhandlade hon redan för 5 år sedan och Emilia är idag på en mycket bra plats i livet. Och det är därför som Emilia utan en sekunds betänketid går med på att låta sig intervjuas av en främling och sen dessutom fotograferas naken mitt i Helsingfors. Det här är avsnitt 5 av Svenska Yles poddserie Kroppen och livet. 8 intima bastusamtal.
Hur känns det i din kropp just nu?
Det känns helt bra. Det känns lugnt på ett sätt, sådant att lugn, men lite pirrigt. Men jag tror det är den här situationen som gör det lite pirrigt.
Vi har just badat bastu. Är du som... Och jag såg det också första gången i en bastu, så jag har för mig nu att du är en jättesån här bra bastubadare, stämmer det?
Ja, jag tycker nog om att bada bastu. Och min favoritställe är nog Jordesgatans simhall, när man kan stänga ut. Där stänger man ut hela resten av världen. Allt jobb och både barn och karfolk, man måste vara simkunnig där också, där kommer inte någon barn. Så på ett sätt så är det en sån där ställe var själen får vila på ett sätt. Man får riktigt bara vara.
Du fyller 30 småningom. Har du märkt någonting att kroppen har förändrats?
Ja, jag måste mera arbeta för att om jag vill hålla sig i en viss form. Att tidigare så har jag kunnat äta vad som helst och göra eller inte göra. Men det har varit mer så där att jag är aktiv för att det är bara liksom skitroligt. Men liksom nu är det mer så där liksom måste på också. Och jag är lite rädd för det där att jag hoppas att det inte blir en sån där packopulla sen, att det inte vänder på den där kagan på det viset. Att jag försöker hålla det ändå sådär roligt på det viset. Att är det nu några lite guppor och sådana texter så får det nu vara att så länge jag stort sett är hälsosam och sådär.
Men fick du på något sätt att du tränar vid något skede alldeles för mycket så att du måste helt enkelt ta paus?
Ja, det har jag också haft. Tränat helt sjukt mycket då i något skede. Jag var jättenoga med hur jag åt och sådär. Jag var i grymt gott skick. Men sen så blev det sen över kondis på ett sätt. Att sen måste jag ta tillbaka och sådär. Och sen så hade jag inte liksom riktigt tålamod heller att låta det vara bara och släppa. Att nu sen så har jag blivit kanske sådär lite för slapp kanske emellanåt. Det har lite på det sättet vänt. Men kanske det börjar hitta en sån här balans snart i det här hela.
Hur allvarligt var det? Alltså det här jumpande och matkontrollerande?
Det var nog sån där att jag måste göra det här. Det var sån där liksom just sån där att grymt att hela tiden måste man bara och göra. Och jag har den här träningen, jag kan inte släppa det och jag ska äta det här. Och, liksom, och jag tänkte exakt på pricken och sån här. Inte så att jag räknar på några kalorier, det har jag aldrig gjort. Men liksom så där att jag vet att jag ska bara ha den här proteinen och den här salladen. Inga sådana onödiga kolhydrater och ingenting det. Och om jag gör det så då ska jag liksom träna och... Jag tror inte att jag var en dag utan att göra någonting. Så sen bara i något skede så kom väggen emot sen. Att sen så, sen så, vad heter det, Sen släppte jag bara allt sen när jag inte kunde. Jag tror jag får festa med någon kompis och så det där. Sen börjar sommarlovet och sen så börjar man mera sen och slappna av. Och terrassen kändes mera så där lockande där liksom. Så sen så släppte jag liksom det och sa att nej, nu skiter jag i allting. Och det där. Sen så får det igen till det här andra att sen liksom jag gör ingenting och jag bara struntar i precis allting. Att nu sen igen så har jag hittat tillbaka lite till det, men att jag tror att det nu är en sån där hälsosammare, sån där bra mellanväg. Och det var nog lite så där bidrog också att jag hade en sån där pojkvän som var jätte så där liksom, och jag på något vis kände att jag måste vara jätte chic för att annars tycker han kanske inte om mig. Så jag måste vara jätte tränad och hela tiden så här. Och sen så tog det ju slut i det förhållandet där också, så det kanske lättade också att jag kunde släppa det, att jag behöver inte för någon mer att se ut på ett visst sätt. Så det där, det var nog kanske bra att det tog slut i det förhållandet.
Men nu verkar det som, så där, utan att känna dig nu jättebra, så verkar det som att du har ett jättesunt självförtroende.
Ja.
Så hur har du byggt upp det?
Jag tror att när man först går där var det mest shitigt och det är dit i botten och allting och sånt. Och sen liksom, jag har alltid varit lite sådär att vet du, kantapän kautta lär man sig saker. Sen blir jag ju äldre och får mer erfarenhet och sen tror jag har börjat bli mera du med mig själv. Jag har bara liksom helt enkelt öva och öva massa och träna på det. Det har nog varit ett jobb att bli så här och gå med sig själv och ha ett sånt här sunt sån förhållande sätt till saker och till sig själv och till sin kropp och sånt här.
Men berätta hur du har övat.
Jag har lite så att tvinga mig, så lite motvilligt kasta mig i sådana situationer som är kanske utanför min, som är lite obekväma för mig. Att jag har börjat med att använda lite ljusare kläder eller färggranna kläder. Det är inte alltid bara svart och sånt, för det är jättelätt att gömma sig i sånt. Och jag har just vågat sätta på till exempel klackskor någonstans. Eller jag har sådana små saker. Jag har vågat testa på lite vågande smink. Och jag har vågat liksom bara klättra fast jag har helt mega höjdskräck. Jag vågar, det där att du vågar uttrycka dig och kan motivera dina sådär att jag pushar på mig på det viset att våga göra mera. Inte blir det till något om inte man gör någonting och tänker att oj, no, jag borde nu våga, jag borde nog ha gjort sådär, jag borde nog ha gjort sådär. Jag har varit jätte sådär, inte någonsin våga någonting. En sån här kamouflage liksom, som man ska kunna gömma sig i tapet eller en sån där feeling har jag haft så nu när jag börjar tänka bakåt. Men jag har bara pushat på mig att våga liksom kasta ut det från din egen låda.
Var det någonting som hände? Vad var det som fick dig att börja pusha dig själv? För att det är ändå ganska stort att börja.
Jag tror att det var bara någon dag som jag var ganska ledsen och sån där. Och jättemissnöjd på mig själv och så här. Alltså helt deppis liksom och så här. Och sen bara tittade jag mig i spegeln och fatt, nu satan, nu räcker det. Att nu tar jag mig i nackan, nu räcker det här, att jag blir riktigt förbannad på mig själv, att nu får det här ta slut, liksom sån här, att inte mer tycka synd om sig själv, och liksom, nu börjar du bara göra, inte blir det till någon gång, inte du gör. Jag vet inte vad det var för del av mig som kom fram, men jag var riktigt förbannad på mig själv, nu fan kärring räcker det liksom, att nu börjar du bara, att, inte vet, jag fick nog av mig själv.
Ja.
Jag har lärt mig bara känna mig jättebra. Men det är just den där klättringen som har lärt mig så mycket. Man måste ha tålamod och kunna ta besvikelser liksom också. Och sånt där. Att jag läste, de hade beskrivit på de sidan just sådana saker som typ sådana här småbarnsfärdigheter liksom. Att kunna ta besvikelser och ha tålamod och vänta på sin tur och sånt här. Och så, ja, nu skulle det vara kanske bra att jag övar också på dem när jag försöker lära dem till de här småbarnen. Så det där. Det har nog varit en sån där jättebra grej i mitt liv. Att där har jag nog mest liksom kanske just börjat pusha på mig och sånt där. Och sen har man så småningom kunnat börja använda det på olika jutton och ställen. Just med den där självkänslan när den stiger. Så då vågar du ju nog mera kanske också ge av dig själv och kasta dig i saker.
Så om jag nu lite förenklar så verkar det som så att samtidigt som din kropp kanske är i mindre sån en extrem toppform, Så samtidigt som den har blivit mer så där, ja, du är inte så extrem med kroppen mer, så, det, så desto mer din självkänsla höjts.
Mm. Mm.
Så du blir nöjdare med dig själv.
Ja, så är det nog.
När skulle du säga att den här vändpunkten har kommit? För att jag tänker att ja.
Jag hade, tror jag, när jag var 25, så jag tror inte att jag har någon 30-årskris, för jag hade den där grymma 25-årskrisen på något vis, och jag vet inte varför man har kris. Liksom, nu känns det ju löjligt att varför har jag haft någon kris när jag var 25, liksom, att jag borde ju bara leva och haft det roligt. Men att kanske det är då som man har varit sådär, då har man varit i den åldern sådär speciellt kör av någon underlig orsak, då har det där. Just det där självförtroende och allt var det så där. Och det är hemskt mycket så här att vad tänker andra om mig? Och kanske det är just sån där ålder som det blir just sån där mycket sån där, just att vad andra tänker om mig. Istället för att tänka att vad tänker jag om mig?
Nu när vi pratar så här och jag ser dig framför och du är helt strålande. Att hur har du tagit och hur tar du igenom dig de där svåraste stunderna?
Mm. Ja, jag stängde nog ut människor tidigare för att det där han ville inte visa de där liksom, och inte så där liksom belasta andra kanske. Att det var, och det är ju det som gör det ännu tyngre, att du berättar inte ens till någon någonting, utan du bara stänger in dig och tänker att nu sköter jag det här själv. Men efter att det nu, efter en tid så liksom lär man sig att be om hjälp, eller jag har lärt mig att be om hjälp nog. Och ta emot det. Att i något skede så kändes jag att jag var bara så i knuten. Så sen så var jag så att jag måste berätta det nu till någon. Att jag måste berätta det till mamma. Så då måste jag börja. Att min logik var att om jag berättar det här nu till henne. Så då måste jag börja göra någonting. För då är jag liksom på det sättet skyldig henne att det händer. Liksom. Och hon är sån som vaktar och kollar att det blir gjort. Så sen så berättade jag till min mamma. Och sen vågade jag berätta till en väninna. Och sen vågade jag berätta till en till. Och sen tog jag det på arbetshälsovården. Just något som denna grejer upp som har varit svåra. Och så har det bara liksom gått framåt. Och så har jag insett att det var nog sabla bra att jag berättade till min mamma. Att hon har nog varit, det har alltid varit liksom vi tre. Min mamma, min syster och jag. Så liksom att vi har varit så där jättetajt så att jag. Än i denna dag så är hon nog den viktigaste personen i mitt liv. Och så där, att jag vet inte att hur jag skulle klara av saker om jag inte skulle ha henne. Att vi har stött varandra i på gott och på ont. Liksom, och så där. Jag kan alltid lita på henne. Utan en bra mamma så tror jag inte att jag ska klara det. Jag har den bästa mamma såklart.
Vad var det som du berättade åt din mamma då?
Jag berättade att alltså jag har... Jag berättade att jag har nu en sån situation att jag kommer inte vidare från det här. Jag bodde då ännu ensam. Och det där och så konstaterade jag bara att jag kan inte bo ensam mer. Att jag klarar inte av det här. Att alla såna vardagssysslor och allting blev ogjort. Att det var, jag skulle beskriva det så liksom att kanske ingen såg det ytligt, men om man kom hem till mig så såg man hur jag mådde. Att det beskrev nog ganska mycket vad som hände mellan öronen och att det var riktigt förfärligt. Och det var nog sån där att, och jag fick depressions, det där diagnos och allt sånt där. Så därifrån så, det råkade sig faktiskt så där att till min stora lycka så hade min syster bodde i Böle i en sån där kimpakämpa och det där, det råkade bli ett rum ledigt där. Så sen så nappade jag på det och sa att får jag flytta in dit och det där, lyckligtvis så fick jag. För jag tänkte att jag måste få den där vardagen att rulla. Och när vi är tre personer som delar på det så då var det inte så tungt på ett sätt. Och då var jag liksom skyldig till någon också att få det kött och så här. Jag tyckte att det var nog en bra... Det var nog en av de bästa sån där grejer som jag ska kunna göra då. Att nu så har jag ju flyttat ensam igen och det är helt, helt annat. Och nu är det som det ska vara också och så där. Men att nu har jag ätit ju fortfarande mediciner och liksom... Och det där och ska börja terapi och sånt där. Och jag rekommenderar det nog varmt till alla. För att liksom, man måste våga bara ta det där steget. För att inte blir det sämre. Så att säga att det kan inte bli sämre. Så.
Fast obs, det gäller att hitta en bra terapeut också.
Precis, just det. Och att söka sig till rätt ställen och sånt liksom. Och sen så, jag har nog haft ett superbra tur också. Liksom, att jag har via arbetshälsovården lyckats hitta hjälp. Men det är nog det där att först liksom berätta till någon nära. Att jag, när jag berättade till mamma att nu klarar jag inte av det här mera. Att jag känns att jag liksom drunknar. Så det där, så det var varför jag måste berätta egentligen. Så det var ju att jag hade tagit på mig sådana skulder och liksom, jag klarar ju inte av det mera liksom att, så sen var hon så att okej, att hur mycket är det? Sen så liksom fick jag det kött och gått i banken och allting och fick det under kontroll och allt annat liksom med det här att det var nog, det var helt, jag tänkte att nu måste jag berätta för att annars så
det går inte.
Nej.
Minns du den där dagen också när du hade bestämt och hur det kändes innan?
Ja, vi var med mamma någonstans, jag vet inte att kommer till ihåg vad vi var på Leffa eller någonting i alla fall gjorde vi tillsammans. Och sen var jag så att nu måste jag berätta. Och så jag gick och tittade på henne när vi gick och så var jag så att nej, jag vågar inte ännu. Men sen satt vi oss ner någonstans och vill du gå på ett stoprit? Jag var så att ja, jo. Och sen så satt vi oss ner och så där. Och sen så, jag kommer ihåg hur jag liksom samlar riktigt krafter och säger liksom. Och på ett sätt så var jag helt jätterädd, jag gör henne jättebesviken på något vis, men så var det att nu måste jag bara, och det där, och det var nog det bästa jag kunde, och hon tog det så lugnt, helt jag vet inte att ja, hon skulle inte ha kunnat ta det på bättre sätt liksom, att hon var så här superlugn och vet du, och var så där att Det är bara pengar att du kommer över det här, att vi gör så här ska du göra och så här ska du göra och så här gör vi nu följande. Det bara lyfte från jag liksom en sån mega. Det var nog vitsigt. Det blir ännu också får jag sån där, den där filisen till bara den där liksom sån där ruschen över att man, när man har berättat.
Ja.
Då får man den där att nu är det berättat, nu är det gjort liksom det här svåraste. Och det var säkert inte det fortfarande heller helt superlätt att nu betalar jag tillbaka med en del skulder och sånt där. Och nu köter jag om mig själv och lappar mig ihop och så här. Men att det är hela tiden bättre om och jag är nog super liksom stolt över mig att jag vågar göra saker. Och våga säga och våga be om hjälp och ta ansvar för vad jag har kanske mockat tidigare och så här. Så. Men kan man ju göra något annat heller egentligen eller...
Jag måste nu fråga, med de här skulderna, så hur kom de?
No, det där, de kom där med den där depressionen som en sån där kivalisa så att säga. Liksom, att nu kan jag just lite kämpa om det också. Men att alltså, jag mådde så dåligt och jag ville inte... Jag började dricka mer alkohol. Och när inte lönen räcker så liksom, det finns sådana här pick-up-ställen som de kommer, liksom, de växer som svamp i skogen på riktigt. Och det är ju helt för lätt att få tag på fyrk som man inte har. Och det där, och no, jag tog ju sånt liksom sen och det där. Och så just spendera mera tid med liksom i barer och sånt där och, liksom, och så där. Och det där, att nu jag på vardagar när jag jobbar så inte var så mycket, men att så sent som det bara gick liksom, att jag inte behövde vara hemma, för det var det verkligen liksom, det var det ensammaste stället i hela världen där hemma, att jag liksom, jag bara sov och sen kanske åt något, men liksom det var som något värsta skitförråd på riktigt liksom, att det var helt hemskt. Och inte trivs man ju precis heller på ett sånt ställe där man ser alla sina liksom problem och alla sina fel och allt vad du liksom har ogjort och sånt där. Så, och sen måste man ju betala tillbaka dem och sen så börjar det komma lite mer för du har inte råd att betala. Sen liksom, det blir jättesvårt lätt den där sån där ond cirkel. Och ett, tre så, liksom, så vaknade du till det där att hur helvete har jag... liksom hamna i den här situationen, att jag har alltid varit så emot det här och sådär att nu är det inte bra. Och då kom den där liksom väggen emot, jag sa att jag klarar inte av det här, att jag måste gå till banken och det där och ta det där lånet, men att jag gör inte ändå om inte jag liksom, att jag nu måste berätta till någon. Då var det liksom mamma som var i en jätteviktig roll där. Sen hade jag ju en väninna också som jag berättade till som kom med till banken med mig, att de var båda två så här liksom att att vem dera kommer, att bra att någon kommer med dig och så här, och hemskt det där, viktiga personer liksom, och i en ganska sådan nyckelroll så att säga här.
Ja.
Att det ska bli bättre. Nu betalar jag fortfarande lite bort här, men att det blir hela tiden mindre och mindre, och man lever och lär.
Hur klarar du av att ska vi säga så här, att inte vara liksom arg på dig själv?
Nu var jag ju jättearg på mig själv och besviken, och hur dum har jag varit, att vad har jag tänkt på liksom. Men nu har jag lite förlåtit mig själv, att jag har verkligen inte varit mig själv. Men sen känns det lite motstridiga känslor, för på ett sätt så ska jag vilja vara den där, att nu jag har inte varit mig själv, jag har haft depression och så här. Men på ett sätt så och sen liksom ändå var så att jag tar nu ansvar, att jag har dumma, men jag har varit helt en idiot. Att jag har lite svårt att på det sättet förlåta mig, att i sin försöka göra såna, vet du, ursäkter, såna tekosyter, att du har helt själv liksom. Det är såna två sidor, den där lite den där mjukare sidan, den där ödmjukare, och sen den där andra sidan som är sådana att satans idiot. Att nu harmar det ju emellanåt fortfarande också, men att det just det där kanske börjar, den där mjukare typen kanske har börjat släta till det lite.
Ja. Ännu med depressionen, så ja. Har det varit viktigt för dig att veta att varför den kom?
På ett sätt. Det har varit så mycket sådana saker, sådana liksom stora grejer som har hänt. Att just det har blivit mobbad i skolan och liksom de tonåren och sånt där. De har varit ganska tungt just på grund av det, att man har blivit mobbad någon gång och sen just gjort illa åt sig själv och sånt här. Så det där han... Så jag tror det har varit där mycket, och sånt här, sådana dåliga självkänslor och sånt här, och just det där att vad tänker nu alla om mig och sånt här, till sen att just sådana konkreta saker som när min morfar dog, och när någon gång när mormo hamnade på sjukhusen och några år sen, och liksom, och sådana här bad breakups och vissa sådana jättedåliga förhållanden också. Att jag tror att allt sådant har bidragit, att det har i något skede så liksom når du bara den här toppen på det, och då kommer allt att rasa ner. Men nu så har jag blivit lite klokare och börjat dela med dem och så här. Och våga berätta mer öppet också om det här. Och jag tycker det är jätteviktigt att berätta om sådana saker, för det har varit så tabu liksom tidigare. Och liksom folk pratar inte riktigt om depressioner och just något skulder och sådana jutton också.
Vi pratar helt kort så här om självskadebeteende. Så vad gör du istället? Vet du vad jag menar? Att när man har lust att få till pubben eller kära sig, ja, och inte gör det, vad händer med dig då?
Jag tror att jag har nu sån där dålig grej, att jag börjar äta något chips eller något annat, att det har blivit sån där. Men nu har jag märkt det, så nu är jag så att nej, pizza är min bästa vän ibland. Att det har blivit just mat och sånt där. Men på något vis när jag liksom känner mig själv så pass bra nu, så nu har jag börjat märka så att inte försöka liksom, nu får du skaffa en ryggrad. Att inte jag är ju heller någon stålkvinna på det viset, att nu har jag de där mina weak moments också. Men att kanske det är just sånt där liksom mer harmlöst på ett sätt. Men allt sånt där skadligt, att liksom jag rökte ju också tidigare, och sen så konstaterade jag också att helt bara liksom den här alkoholen som måste lämnas, och förutom för allt annat skadligt som det gör till mig, så det här rökande så tar ju slut också då, vilket är ju också jättebra att det där.
Det där, har du slutat dricka helt eller bara minska?
Jag har minskat, men jag har minskat ganska radikalt, att jag dricker hemskt sällan. Och det där. Sen så har jag helt flera år sedan som helt bara liksom konstaterat att det inte är stark sprit alls. Men nu har jag återigen så där i mycket, mycket sällan så där liksom någon god whiskypauko ibland. Men det är ytterst sällan. Men jag lyckar inte nästan någonsin mer, att det är nog en sån där grej att det har gjort ont värre i mitt liv. Så är liksom det en sån där grej som jag försöker undvika kanske. Nu är det ju inte, blir man någonsin liksom perfekt heller. Så inte jag är min egen livs Wonder Woman emellanåt liksom. Då när jag inte är så, då kan jag vara lite så där. Ibland har man dåliga dagar, och det är helt bra också.
Har du någon sån här peppmantra eller något sånt som du säger att dig själv för att komma igång och rycka upp dig?
Alltså jag är helt mega hardcore RuPaul-fan. Och jag har tittat på RuPaul Drag Race alla. Och jag har liksom två RuPauls böcker och liksom, och den där, min syster köpte till mig verkligen den där första boken. Och det var liksom just efter att jag hade födelsedag just då, det där, typ ett par år sen som hon köpte den till mig. Och det där, och jag var just sån där ledsen och deppig och sådär liksom, och jag hade flyttat just dit till Böle, till den där Kimpa-campen. Och hon kunde inte ha gett den på bättre tid, för det var så inspirerande och sån här liksom jotton. Och jag var helt, vet du, sån här lyckotålar också. Och det är just det här och liksom det helt i mig. Så att vet du alltså att hur bra gåva du gav mig? Och därifrån så här från programmet, så de är bara så jäkla starka typer också. Men det var en sån här drag queen som det där, som heter Jinx Monsoon, som är liksom har narkolepsi och sån här, och vann, jag kommer inte ihåg vilken var det, 5:e säsongen hon vann. Och hon hade en sån där mantra som att water off a duck's back. Så jag tycker det var så bra. Så det är nog en sån där grej som måste hålla. Men jag är helt mega RuPaul fan, och han säger just sån här att du måste varje dag liksom, att det kommer den negativa, du måste bara liksom fighta emot dem. Att det är bara, det är hårt jobb, men det lönar sig. Och det ger den bär frukt, så att säga.
Ja. Och de här är ju människor som ofta har varit genom helvete.
Ja, precis. Så nu är det sådana totemdjur för mig. Sådana personer som liksom jag är helt, helt mega hardcore fan.
Har du något annat citat? Något annat som du kan få på fötter igen när du hade svårt?
En dag åt gången, ja. Helt enkelt. Jag tror det är det som är det viktigaste. Att fundera inte, oroa inte dig för mycket, bekymra dig inte för mycket framtiden, men en dag åt gången. Det har jag nog levt med.
Och på tal om totemdjur så har du faktiskt ett tatuerat på
ja.
Din handled.
Ja, jag har en lilla my, en sån där gammal skiss var hon liksom har håret nog visserligen fast, men det är så där lite öppet, sån där liksom ponnare, och hon hoppar och är lycklig och ser fri ut liksom. Så det är sån där när hon har händerna upp och hoppar så där, så det är så som jag ska sträva till att leva mitt liv, att vara, att vad jag än gör så ska jag vara lycklig och liksom känna mig fri och sådär. Och med gott humör. Lite kasta sig sådär, lite tucka sig, kanske det gör ingenting.
Om vi skulle sluta på samma sätt som vi börjar, nämligen att andas ut och sätta ögonen fast och känna efter hur det känns i våra kroppar, så hur har du det just nu?
Då när det kändes pirrigt i början, så det har nog släppt. Att jag känner mig mer avslappnad och det där. Ja, känns bra i kroppen nog. Avslappnad skulle jag säga.
Samma här, fast nu märker jag att jag blir hungrig.
Ja, nu när du sa det så blev jag också hungrig. Lite hungrig blev jag nog också.
Du har lyssnat på avsnitt 5 av Kroppen och livet, 8 intima bastusamtal. Den här gången med Emilia Lagergren. I nästa avsnitt träffar vi Anna-Pia Svarvar, vars kropp har utsatt henne för både 1, 2 och 3 prövningar. Bland annat var hon med om en förlossning som höll på att kosta henne livet.
Så tänkte jag, det här ska inte få krossa min familj. Vi ska bli en lycklig, funktionell familj. Och Vilma och Ella ska inte växa upp. De ska inte växa upp med en bitter mamma eller en bitter pappa. Thank you.